Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
...285 landskamper är rekordet för en spelare i ishockeylandslaget Tre Kronor. Jörgen Jönsson är rekordmannen. Jörgen som blev dubbel olympisk mästare och dubbel världsmästare under sin landslagskarriär.
285 millimeter, eller alltså knappa 3 decimeter, är maxlängden för bollen i amerikansk fotboll. NFL, ni vet.
Och apropå NFL, 285 matcher i den ligan gjorde tidernas mest meriterade spelare Tom Brady just för New England Patriots. Klubben som han lämnade inför den här gångna säsongen. Ny klubb, Tampa Bay Buccaneers, och ny Super Bowl-triumf.
285 mål för Liverpool ger en andra plats i den anrika fotbollsklubbens historia. Ettan har nog många koll på, det är ju Ian Rush. Men vet ni vem som är tvåa?
Kan det vara Gerard eller Owen?
Kanske Daglish, Fowler?
Nej! Det är kanske den av många rätt bortglömde Roger Hunt.
Ja,
han var stor målskytt på, ja, han var stor målskytt på 60-talet i såväl landslag som liga.
Här är en annan som ibland kanske hamnade lite grann i skymundan. 285 matcher för Anderlecht, fundera på det här nu, gjorde en av klubbens största legendarer, nämligen Per Zetterberg. Debuterade i den belgiska storklubben som 16-åring och avslutade sin karriär 20 år senare och avtackades då på ett otroligt mäktigt sätt med banderoller, fyrverkerier, och hela läktaren och arenan var såklart blågul.
Stor spelare Per Zetterberg, guldbollen vinnare och allt, men faktiskt aldrig en enda match i Allsvenskan.
285 målgivande passningar har argentinaren Lionel Messi totalt gjort under sina 17 år i FC Barcelonas A-lag. En av alla dessa mängder av, verkligen mängder av Messi-rekord.
Det har ju såklart sålts en hel del Messi-tröjor genom åren i supportershopperna. Det finns säkert något rekord där också. Men 285, som är 2,85 miljoner tröjor, det sålde Manchester United under Zlatan Ibrahimovic tid i klubben 2017. Zlatan förde United till etta i världen i tröjförsäljning, före såväl Real Madrid som Messis Barcelona.
Tack, jag vet jag. Pelé-tröjan som du har fixat, Jens, den är fortfarande här hemma hos mig. Jag sitter nöjd med den.
Det var så lite så, njut av
det.
Och just in till den här Pelé-tröjan då, så startar vi avsnitt 285 av Allas vårt sporthus med Lasse Granqvist,
Jens Fjällström
och Tommy Åström. Vilket dubbeltryck efter avsnittet senast. Nils van der Poel-febern, vår fördjupning kring nya svenska skridskokungen. Och vilken respons kring detta. Och inför dagens kärleksbombning av supportersånger. Jag kommer in med full kraft inför det här avsnittet, känner jag. Vad känner ni, Lasse och Jens?
Supertaggad. Det är ju så otroligt roligt med någonting som engagerar brett över hela linjen. Och det här känns som just supportersånger. Det gillar alla.
Nej, men alltså Nils van der Poel hade ju kunnat bli en följetong i vår podd några avsnitt framöver, men det fick ju ett abrupt slut när vi kom med det här med supportersånger, för det är ju alltså ju fler klipp som skickas in till oss, desto svårare blir det att bena ut hur vi ska ta oss an det här. Men du har ju sagt, Tom,
heltidsjobb.
Du har sagt att du har en idé, så vi får ta oss vidare från den sen. Ska bli spännande att höra vad vi musicerar.
Annars är det ju mycket vintersport som snurrar, precis som vi pratade om förra avsnittet. Och nu kom mejlet ifrån Adam Johansson. Såg du det, Jens?
Nej.
Det var mig som Jens pratade om från Högbo.
Ja, det var det där som inte var ur spår. Det var hälsningen i spåret.
När jag kom till Högbo och skulle typ börja åka, så står en person och pratar i telefon. Alltså, ska du på telefon i spåret? Det är sånt du brukar lacka på när man får så elchocker och sådär medan man tränar.
Känns inte vid det här. Måste det ha varit något riktigt viktigt samtal?
Ja, då känner jag igen denna röst. Det är ju Jens Fjällström. Och i slutet på rundan så kommer jag ikapp Jens. Och när jag kommer hem så talar jag om för min sambo: jag har träffat Jens, men hon tror mig inte. Ungefär som att det är presidenten.
Så avsnitt 200, vad blir det? Förra var ju 284 då. Det rullar hela tiden då här från Adams sida i riktning sambo.
Lyssna här. Adam Johansson var det.
Adam Johansson, ja, men vad fint då. Då har vi rätt ut vem det var som körde förbi där. En trogen får vi anta sporthuset lyssnare.
Numera också sambon, kan vi tro, som har hört det här klippet många gånger i alla fall. Ja.
Ja, det är ju det här klippet vi pratar om just nu som han kommer att spela upp.
Ja, just det. Eller kan det vara att sambon drev med honom så här: oj, har du träffat Jens Fjällström? Hon tyckte inte det var lika stort som han. Men du, Oberstdorf, Billan Westin. Skid-VM startar nu, precis i samband med att vi spelar in det här. Men du som älskar väder, Lasse, alltså att prata om det. Har du sett temperaturerna i Oberstdorf?
Nej.
Vissa dagar...
Jag har fullt kå här hemma faktiskt.
Vissa dagar upp med till 30 grader varmt.
Nej. Jaha, oj, i Oberstdorf där de ska köra...
Ja, där de kör igång.
Inte i skuggan, det måste ju vara någon extremt upphettad soltermometer.
Ja, skuggan, 17-18 grader varmt.
Ja, det är ju ett bekymmer.
Så det kan bli ganska tufft det här, va?
Så det kommer att vara gröna gräsmattor och så sedan en sträng av snö, typ.
Men det blir intressant att se hur du ska landa in med skid-VM. Vi har haft skidskytte-VM avslutad. Nytt rekord blev det i antal svenska medaljer genom alla tider. 6 medaljer, 1 guld. Vi hade ju uppladdningar med Bengt Skötting för mästerskapet avsnitt 283. Vi tog aldrig med Sandra Näslund senast, världsmästare i skikross på hemmaplan i Idre trots knäskada.
Det fick jag ett påpekande om faktiskt, på Coop. Ja. Med korrekt distans, ska jag säga. Just här det. I Gustavsberg.
Sandra Näslund!
Ja, det var korrekt distans mellan oss. Men det var en gentleman som påpekade skikross. Hur är det med det? Och då sa jag omedelbart Sandra Näslund, som säkerligen kommer upp i idrottsakademins juryarbete mot slutet av detta år. Det är ju så otroligt många namn redan nu. Så att det är lite nerver faktiskt.
Men det, bara för att förtydliga Sandra Näslund där, det som gör att det sticker ut så mycket är inte bara skadan, utan det faktum att det här är första tävlingen efter skadan. Det var ju liksom den allra första efter skadan, då vinner hon guld. Ja, då är man ju hyfsat överlägsen, hyfsat bra.
Värre i det klassiska alpina VM:et där det blev en 13:e plats som bäst för svensk, det sämsta i... Jag tog kontakt med Johan Eiborg som kommenterade det där på SVT. Vi nöjde oss med att säga i mannaminne.
Det var faktiskt det ord som kom upp i huvudet.
Var det?
Det är ju roligt att du berikar oss, Jens, med ditt ordförråd. Nu är det mannaminne som direkt dyker upp i ditt huvud, och tidigare förra avsnitt var det brukspatron.
Ja, brukspatronen, han klev åt sidan helt enkelt.
Ja, och Norrköping vann första matchen där i Svenska cupen.
Ja, det blev så, ja.
Mot Giffarna.
Okej, annars var det ju skrällar, det är ju kuppen trots allt. Men jag noterar ju framförallt Malmö FF, de suveräna seriesegrarna 2020 i Allsvenskan, som alltså stupade mot Västerås. Det noteras. Men kan vi inte lyfta blicken lite? Jag tänker globalt nyhetsflöde och såklart världens, för det är väl det vi pratar om, största golfare inom alla tider. Tiger Woods, som alltså har skadats enligt uppgift allvarligt i en trafikolycka. När vi spelar in det här har vi inte fått fullständigt klart för oss. Men polisen har sagt att det kunde gått mycket värre än vad det gjorde. Han är opererad, han har x antal frakturer. Men ska vara kontaktbar och återhämta sig nu, så att säga. Men ändå så blir det ju ett frågetecken om vart vi ska ta vägen efter det här.
Ja, han är ju reser för Tiger Woods onekligen. Men kanske med tanke på så kraftiga ortopediska skador att det här kan vara slutet. Han genomgick ju också nyligen en ryggoperation. 15 major-titlar har han vunnit i karriären. Och såklart kärleksbombad i sporthuset, avsnitt 160.
Mm. Ortopediska skador var ordet jag letade efter faktiskt. Vad sa du? Nummer 160. Mm. Kan vi inte ge ett extra tips då? När ni har lyssnat färdigt på den här podden, eller redan nu kanske, så koppla in er på avsnitt 160. Hur långt in på avsnittet ligger kärleksbombningen?
Ja, men det brukar ligga där. Runt 40 minuter. 40 minuter in på avsnittet. Ja, där ja,
exakt. Ja.
Seymours golfexpert Wille Schauman var det som berättade om Tigers storhet.
Mm. Wille Schauman är värd att lyssna till. Vi går in och så sänder vi en tanke om god rehabilitering, tycker jag. Vi formulerar oss så. En tanke till Tiger Woods om god rehabilitering och en förhoppning att han också kommer kunna komma tillbaka.
Ja, men verkligen. Och apropå världsidrottare, två mäktiga friidrottsresultat kommer här. Nytt världsrekord 60 meter häck vid inomhusgalan i Madrid. Grant Holloway, amerikanen, utraderade brittiska häcklegendaren Colin Jacksons nästan 3 decennier gamla rekord. Och samtidigt då i Belgrad comeback för Armand Duplantis i stavhoppet efter ett par veckors skadekänningsfrånvaro. Pang! 6-10! Ja, vad ska man säga? Bara två andra hoppare i historien, Renaud Lavillny och Sergej Bubka, har hoppat så högt, och han gör det i en C-tävling, det kan man verkligen kalla den, utan motstånd eller publik i första tävlingen i återkomsten. Vi ska återkomma till Duplantis i samband med EM i polska Torun som kommer nästa helg. Det var ju där han satte världsrekord för ett drygt år sedan, och ja, det är ju så, utan tvekan. Det gällande rekordet på 6-18, det hänger löst.
Sporthuset 285.
För att avsluta skidtemat här, Thomas Pettersson hörde av sig. 10 genomförda Vasalopp på 10 dagar. Har du tänkt med på det här?
Mm, det är Måns Möller.
Ja. Yep. Viggo Foundation.
Viggo Foundation, berätta.
Jo, det är ju, vi har fått upp det här i sporthuset tidigare. Jag tror det var Jens som förde det på tal då. Det är alltså en stiftelse som är döpt efter komikern Måns Möllers son och ska bidra till att barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder, som det heter, alltså till exempel som i Viggos fall då, autistisk syndrom med lätt utvecklingsstörning som han har, att de ska kunna hålla på med idrott. Och under det här loppet då, 10 Vasalopp på 10 dagar, så samlar de 1,7 miljoner kronor till Viggo Foundation. Och donationerna fortsätter strömma in, vad jag förstår. Och det var ju så att Måns fick ju verkligen, han fick ju verkligen uppleva det här på nära håll, som gjorde att han startade det hela. När han inte hittade någon idrottsförening och aktivitet som passade sin son Viggo, eftersom han inte klarade av att ta instruktioner och fungera i gruppsammanhang lika lätt som, ska vi kalla det, normalfungerande barn. Så när de gick till skidskolan, det var då han fick ett wake-up call inombords, berättade om sin sons diagnos och frågade om han fick vara med. Då fick de panik på skidskolan och svarade att nej, vi kan inte ta in han i den här gruppen. Vi har inte den specialkompetensen för att träna sådana där barn.
Mm-hmm. Mm. Men alltså nummer 1 är Viggo Foundation. Tack så mycket. Nummer 2, insamlingen har alltså inbringat 1,7 miljoner så här långt och pågår. Mm. Monumentalt starka siffror det vi pratar om. Och nummer 3, 10 Vasalopp på 10 dagar. Varje Vasalopp är ju 9 mil, och det finns ju de som har åkt Vasalopp och säger aldrig mer. I Måns Möllers fall så säger han aldrig mer idag. Jag tar ett till imorgon. Och ett till ytterligare imorgon. Och ett till imorgon. Det är ju helt...
Vi har ju en livlina här i form av skidåkaren Jens Fjällström.
Han ser Jens, du tar dig för pannan. Jag förstår.
Jo, jag tänkte faktiskt på, inte just de här 10 Vasaloppen, men jag tänkte på Vasalopp generellt sett. Det är ju 9 mil. Och vi åkte skidor, jag och Katti, i 3 dagar. 1,2 mil, 1,2 mil och tredje dagen 8 kilometer. Och då tänkte jag på det. Okej, här på 3 dagar har vi åkt en tredjedels Vasalopp. Så att det kändes i kroppen, visserligen då helt otränad i just skidtekniken. Men då kan man ju då tänka sig 10 Vasalopp på 10 dagar.
Vi har frusit. Det börjar med minus 27, sen var det minus 24 dag 2, minus 26 dag 3. Så idag var det ändå ganska behagligt i jämförelse. Ja. Det känns så himla häftigt att så många har skänkt. Så stort tack till alla dem. Vi trodde på 100 000. Eller det trodde vi inte ens på, men vi hade det som mål. Men det var ju en ganska dålig kalkyl, visar sig. Folk är så himla goa och snälla.
Väldigt högt upp på min gästlista i sporthuset framöver.
Måns Möller.
Eller
Viggo. Ja. Eller Måns och Viggo.
Ja. Ja. Eller vad säger ni?
Ja. Jättebra förslag. Jag har ju tidigare pratat och berättat lite grann om Behrang Safaris engagemang just i sina söner som just har autism också. Och det är ett fenomenalt fint arbete som både Behrang lägger ner och bidrar med och som Måns Möller gör, inte bara i det här fallet utan också i tv-program som lyfter liknande frågor.
Jag tycker det på något sätt är en sån väckarklocka för, men gud människa, prata om viktiga saker. Mm. Jag tycker det är så, det är som en pust av fräsch luft bara som kommer in och som får mig att känna, Lasse, skärp dig mellan varven.
Mm. Ja, men synliggöra och normalisera istället för att det ska vara någonting som är så konstigt. Utan,
vilket nyckelord, normalisera.
Ja. Ja.
Verkligen. Verkligen.
Ja, klockan är 3. Sitter och äter gröt i mitt lilla rum på Morhotell. Jag visar hur det ser ut. Här är massagepistolen. Här är grejer folk har skickat. Alltså det är aldrig slut. Folk öser in saker. Jag har inte hunnit tacka, så nu tackar jag alla. Nu måste jag äta upp och sen gå upp igen 4:50. Kör vi.
Högt i tak i sporthuset.
Hockeyslutspel, hur blir det? Nej, men det är ju en fråga som finns nu. Alltså, nu har ju ytterligare hockeylag här blivit tvungna att suspendera sin verksamhet på grund av insjuknade spelare. Och faktiskt är källan den nyligen avslutade landslagsturneringen i ishockey som spelades i Malmö, en så kallad bubbla. Man slöt runt Malmö arena, togs över 800 covid-tester på alla lag, alla funktionärer och så vidare. Va? De som var där och jobbade också förut. Men det visade sig när de tog covid-tester efter turneringens avslut att ett fall var positivt, det var en finsk spelare i det finska landslaget. Och så spred det sig. Samtliga spelare när de kom tillbaka till Finland sattes i karantän, men en del av de här spelarna lirar ju svenska klubbar. Och vi har fått ytterligare smitta också bland funktionärer, bland domare. Alla domare i den turneringen var från svenska ligan, vilket innebär att det är ett bekymmer. Och nu har vi skäl att titta på, nu börjar vi komma i den brytpunkten som vi haft uppe tidigare. Vi har sagt att ska man stänga ligan från nedflyttning, bara flytta upp lag? Vi har haft en diskussion här i podden och då har vi varit inne på att säga ekonomi, huruvida de ekonomiska skälen är starka nog att stänga för nedflyttning, och så har vi sportsliga, det är de två olika benen då. Och nu börjar vi närma oss det sportsliga läget där det behövs nya tag igen. Därför att lagen kommer inte hinna spela klart med största sannolikhet till vad som var förhoppningen slutet av mars. Utan det handlar om att förlänga grundserien ytterligare för att hinna spela färdigt. Det är det ena problemet. Det andra är, vad händer om det blir en smitta i slutspelet?
Hur många matcher spelar man i slutspelet? Alltså, är det bäst av 7 fortfarande?
Både Svenska Hockeyligan och Hockeyallsvenskan har samma system. Och det innebär att 10 lag går vidare till slutspel. De 6 främsta är direkt kvalificerade för kvartsfinal. Lag 7-10 spelar åttondelsfinaler. Och de spelas i bäst av 3 matcher för att få fram ytterligare 2 kvartsfinallag. Sen gäller bäst av 7 i såväl SHL som Hockeyallsvenskan.
Nytt för i år att Hockeyallsvenskan kör ett likadant slutspel.
Det är identiskt det. Och vinnaren till sist utav den Hockeyallsvenska finalmatchen som det kommer att bli. I SHL spelas det ju en final om SM-guld. I Hockeyallsvenskan spelas en final där vinnaren kommer att gå upp till SHL. Det är en garanti i det så att säga.
Skulle man som en nödlösning alltså kunna gå från kvartsfinaler, gå ner till bäst av 5 och därmed vinna speldagar? Mm.
Jag tror att det är definitivt ett alternativ. Frågan är bara vilken ranking det alternativet har. Men alltså,
för jag menar, det är inte så stort mervärde heller att spela bästa 7. För mycket varför man gick upp från bästa 5 till bästa 7 en gång i tiden är ju på grund av publikintäkterna. Att få mer publikintäkter. Mm. Och det får man ju ändå inte nu.
Nej.
Så att det incitamentet för fler matcher finns ju inte kvar.
Nej, alltså dels, jag tror att på den här paletten av åtgärder som finns för att genomföra spelet så är det nästan alla tänkbara alternativ är i spel. Det vi pratar om nu är ett av alternativen. Ett annat är att stryka åttondelarna helt enkelt.
Men frågan är hur illa det blir. Om mutationen slår vaccinet i det race som är just nu, så undrar jag, är risken att vi för andra året i rad, det var historiskt redan förra året, får en hockeysäsong utan att kunna kora en svensk mästare?
Risken finns eftersom vi lever i samröre med en pandemi. Så är allt i spel. Även den risken finns. Vi kan till exempel se att man puttar vidare slutspelet så pass långt att det till och med kan gå in på VM-tid.
Ja, du menar att det blir ett race om vilka spelare som är var?
Nej, det finns ingen race om det, därför att det finns bestämmelser som avgör det. Så det är inget race. Utan är det så att vi i Sverige har två lag som ska spela final och samtidigt startar VM, då är det så att blir du uttagen att spela i landslaget, då måste du representera ditt land.
Ja, så där är det tvärtom mot hur det är NHL till exempel. Där sitter vi och hoppas på spelare. Men i det här fallet så är det inget hoppas, utan man har rätt att... Ja, vilket, herregud, vilket bråk det kommer bli.
Nej,
jo, men det kommer bli det. Även om det står så i reglementet. Tänk vilket tjafs det kommer bli.
Nej, det är inget bråk. Alltså, det är uppenbart så.
Jo,
att en spelare som blir uttagen att spela VM och vägrar åka och istället spelar i sitt klubblag, ja, det går inte. Det är inte möjligt.
Det handlar om ett fåtal dagar, säg handfull dagar. Då borde man ju gå på NHL-lösningen även för SHL-spelarna. Det vill säga att det finns andra spelare som spelar först.
Vi väntar in dem.
Yeah, precis.
Ja, det är klart att... Alltså, vi ska ju vara oerhört på det klara med att alla som håller på med, oavsett om det nu är ishock som vi pratar om eller någon annan idrott, slås ju för samma sak. Vi måste genomföra spelet. Men klart är att jag tror inte vi kommer se att det startar ett hockeyslutspel som planläggningen ligger nu, den 25 mars. Utan det kommer bli ytterligare skjutet framåt för att hinna spela klart grundserie.
Fjällströms fotboll.
Fin boll för Silva, får med sig den i steget. Släpper sen lös och Jarzabal och här finns Alexander Isak, han gör hattrick. Det är första hattricket han gör i La Liga-karriären. Och i den här blåvita tröjan. 12:e ligamålet för säsongen.
Det lär ju inte undgått någon att Alexander Isak gör succé. Mål 6 matcher i rad när vi spelar in den här podden. Att han har gjort 12 mål i ligan så här långt. Och att alla de målen kommer ju egentligen från 25 oktober framåt. För han hade ju en liten måltorka under hösten. Vilket är ju 12 mål från 25 oktober och fram till nu är jättemycket, och hattricket senast sticker ut. När jag tittar på målen, hur han gör dem, 1-0 målet, otroligt fin timing mellan löpet in bakom backlinjen, bollen som slås, volleyavslut direkt, så slår det mig att farten i Alexander Isaks aktioner, det han gör med bollen, besluten, riktningsförändringar när han springer med bollen, är på en ruskigt hög nivå. Det går undan alltså. Och han har nu fått en del i sitt spel som rätt få svenska forwards har fullt ut, skulle jag vilja säga. Nämligen målmedvetenheten, hungern att ta sig in i straffområdet för att nå målchansen. Du är med i speluppbyggnaden, släpper tillbaka bollen. Med vilken beslutsamhet ber du dig in i offensivt straffområde? Alltså, det är ju det vi tänker på Cristiano Ronaldo, eller det vi tänker på Lewandowski eller någon sån. De vet vart målet görs och jäklar mig vad de pinnar på för att komma till det läget. Den målmedvetenheten, den hungern för att göra mål, den har Alexander Isak nu, och den är otroligt viktig för en fotbollsspelare och en forward. Och det är så kul att se honom med sin tekniska spelstil att också ha adderat hungern till mål.
Och nu har han plötsligt plockat åt sig rubrikerna även här i sporthuset, före Serie A-stjärnorna Zlatan Ibrahimovic och Dejan Kulusevski som vi pratade så mycket om tidigare apropå EM. Nu, just nu är det Isak då som är kanske hetast, eller?
Isak är hetast i min bok, klart till och med.
Och det hade kommit in ytterligare fotbollsfråga till dig, va, Jens?
Det stämmer, från Robert Levander som undrar: varför envisas så många fotbollslag med att spela kortpassningsspel till förbannelse i trängda lägen? Och han syftar ju framförallt på när man spelar ut från målvakt i kort inspark i eget straffområde. Och jag kan faktiskt hålla med Robert i det hela.
Jag tror det har blivit sådär, så att de här insparkarna, nu när man kan ha egna spelare in i straffområdet, så uppmuntrar ju det den regeln till att lag också spelar ut in i sitt eget straffområde. Och jag tror att många har nästan sett det som att om du spelar ut längs backen kort, så har du en ambition i ditt eget spel. Det är liksom en, som en signalsändning. Vi har en egen idé och vi ska inte tjunga iväg bollen på chans. Men jag tycker det är viktigt att det liksom sätts i proportion till hur många som motståndarna pressar med. Jag menar, kommer det 5, 6, 7 spelare som bålgetingar runt ditt eget straffområde, så borde man förstå att då ska man söka alternativ längre fram. Det är ett rätt stort fokus om man lyssnar på tränare och tror jag stundtals också ute på träningsplanen som klubbar jobbar med ett stort fokus på just speluppbyggnad. Men jag tycker vi pratar för lite om hur man ska ta sig till målchansen, hur man ska göra målen. Så på så vis tycker jag att Robert har en poäng. Flytta huvudfokuset från det som sker där bak i till det som sker längst fram.
Vad säger ni? 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 Vad säger ni?
Sporthuset finns på Twitter, @sporthuset. Det finns på Instagram, Sporthuset podcast. Anders Fyr, André Ulfborg, Jonas Larsson, Martin Paulsson, Jesper Lindholm och Fredrik Norrström med introleveransen till det här avsnittet. Ni kan skriva längre också via vår hemsida sporthusetpodcast.se. Birgitta Johansson hörde av sig med det här meddelandet. Damfotbollens grand old lady har gått bort. Öxabäcks stora pionjär Ebba Andersson avled i förra veckan efter en tids sjukdom vid 85 års ålder. Jag spelade med henne på 70-80-talet och vet hennes betydelse och stora engagemang för damfotbollen. Ebba var en härlig person och fortsatte jobba ideellt i föreningen i många år och är värd att hedra. Var med på den allra första träningen 1966 via alla de där SM-guldet. Var 1973 med i det första guldlaget. 75 la hon den avgörande straffsparken i SM-finalen mot Jakobsberg. Och så var hon lagkapten i den allra första officiella landskampen i damfotboll mellan Finland och Sverige. Tänk bara en sån sak. I ett mejl till Borås tidning skriver Pia Sundhage: Ebba, jag har både spelat med och mot henne. Jag kommer alltid att minnas henne som en ståtlig, skicklig och speciell kvinna med varmt leende. Hon var pionjären som personifierade damfotbollen och dess vagga belägen i Öxabäck. Och Birgitta Johansson fortsätter: när hon inte var med som spelare i A-laget längre så fortsatte hon komma till varje hemmamatch. Hon hade alltid bakat en mjuk äppelkaka som var ett måste för de flesta av spelarna att ladda upp inför match. En kaffe och en bit äppelkaka, så var man redo för match. Ebba var den största pionjären i svensk damfotboll. Hon blev 85 år, men aldrig gammal.
Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. Kärleksbomba. Kärleksbomba.
Vi var ju inte helt överens här senast om hur vi skulle ta oss an kärleksbombningen av supportersånger och ramsor. För det är ju så otroligt stort, som man skulle vilja liksom få ut det gottaste och så mycket som möjligt av det hela. Och Tommy, du är ju våran formatguru. Har du kommit fram till något bra sätt?
Exakt så var det ju, som du beskriver, Jens. Och båda, då var vi snabbt överens om och sa: Tommy, du tar det här.
Ja, nej, ni fick panik hur skulle göra i ordning det. Nej, men vad har vi fått än? Jag ska inte överdriva, men vi kanske har fått
2-3 stycken.
25 mejl och 100 tweets eller något sånt där. Ja. Och med förslag på olika saker. Och då inser man ju direkt att det här krävde någon slags, och det var du inne på, Jens, någon slags uppdelning.
Mm.
Och
vad har du kommit fram till?
Följande. En unik trestegsraket.
Mm-hmm.
Över tre avsnitt. Kärlekspåsen får avvakta lite och vi kör supportersånger 3 veckor i rad! 3 veckor i rad!
Bravo! Bravo!
Det tycker jag var ett bra beslut.
Nästa vecka, klubbsånger utomlands. utanför Sveriges gränser. Klubbsånger. Nästa vecka, landslag. Kanna på.
Så so You'll Never Walk Alone kommer alltså nästa vecka.
Mycket möjligt. Mm. Den ligger bra till. Och dina nordirländska kompisar, när kommer de?
Trea. Sweet Carolina. De kommer i trean då, ja.
Exakt.
Eller han Griggs, va? Will Griggs. Mm,
de kan komma. Fire. Kanske brittiska fansens, engelska fansen som sjunger God Save the Queen.
Ja. Ah.
Vad gör vi först?
Det låter som att vi kommer att vara innanför rikets gränser här då.
Supportersånger i Sverige alltså.
Den 27 augusti 1970. Hammarby låg sist i Allsvenskan och mötte Åtvidaberg. Drygt 9000 åskådare hade köpt biljett till Söderstadion. 43 minuter in i matchen gjorde nyförvärvet Tom Turesson mål för hemmalaget. Det var gnistan. Någonstans där vid sektionerna E1 och E2 på Söderstadion så startade sången. Och den har aldrig, banne mig aldrig, tystnat. Än idag hörs ramsan som hämtats från den populära radiodängan Nana, hej hej, kiss him goodbye med bandet Steam. Det var startskottet för en ny läktarkultur i svensk fotboll med England som stor inspirationskälla. Och det som några södersupportrar upplevt på tv i det nystartade Tipsextra. Ett gäng Hammarby-supportrar, det så kallade Kvarnen-gänget, som också gjorde Södermalmskrogen Kvarnen till Hammarbys stamkrog. Med Thomas Ernström, Sören Ahlbom, Stefan Löfstedt med flera pratade ihop sig under sommaren 1970. Efter en usel vår som allsvenska nykomlingar bestämde sig för att man måste göra någonting. Vi gör som de engelska fansen vi har sett på tv. Vi sjunger fram vårt lag. Och deras sånginsats fick i stort sett omedelbart genomslag. Samtidigt som laget fick ordning på grejerna och började vinna matcher. Det blev en slags symbios mellan publik och sportslig insats som vi aldrig tidigare upplevt i svensk idrott. Urdruckna ölburkar gjordes om till maracas. När de tomma burkarna fylldes med stenar så blev det en tamburin och några koskällor ingick också i instrumenteringen. Hammarby gick från att vara allsvenskans sämsta till bästa lag på andra halvan av säsongen. Samtidigt som tusentals fans ville vara med på det nya, roliga läktarlivet. Hammarby vann den där historiska matchen mot Åtvidaberg med 3-1 och det skulle inte bli någon mer förlust på hela hösten. Tränaren Lacke Hall fick förklara framgången i en av många inslag i Sveriges Television om det här fenomenet, Bajen och sången.
Vad tror du det som har gjort att det har blivit ett sånt enormt intresse just för Hammarby så här plötsligt?
Ja, det har väl den ungdomliga supporter som sitter på läktarna hjälpt till med. Bland annat det mycket omskrivna Kvarnen-gänget, vilket tycks verka ett bra gäng med bra sångröster och trevligt att höra.
Bra sångröster.
Ja. Ljudet från publiken, sången och ramsorna, det är syret som vi fotbollsspelare andas. Det är ett citat från en spelare i engelska Premier League om publikens betydelse. Och engelska fotbollen är ju vaggan, alltså till den svenska supporterkulturen och sången. På 60-talet i England så exploderade den här trenden med längre, melodiösare sånger. Kanske framförallt The Cop, Liverpools ståplatssektion, som pionjärer i klackkulturer. Kända poplåtar. Traditionella engelska folksånger blev källor till de flesta läktarsånger. Och 1970 så nådde alltså sångrevolutionen via Tipsextra, Sverige och Hammarby. Dessförinnan så fanns det ju egentligen inte några klackar och sång på det här sättet, utan alltså det var ju mer den här gamla tidens ramsor på dikt som Heja Sverige, friskt humör, det är det som susen gör.
Heja, heja, heja!
Eller den här. Sassa, brassa, mandelmassa, vi vill höra nätet rassla. Det var ju såna grejer som man hörde. Och vi har seglat över havet för att se på bästa laget.
Jaha.
Och det känns som att det
den,
var någon
den var jag inte, den sjöng jag
det känns som att det var någon äldre gentleman, eller hur? på en långsida som viftade och drog igång publiken.
Det var ju så de syntes i de här klippen som gjordes i de här SF-journalfilmerna också, så såg man ju alltid några glada, alltid gubbar med hatt. Ja, det var en och annan kvinna också, vill jag minnas. Mm.
Ja. Min pappa spelade IK Värtan. De hade den här. Heja vitt, heja blått, brandkorsfart med skarpa skott. Värtan, Värtan, Värtan. 1970 så kom alltså första vågen i Hammarby-supporternas pionjärskap och revolution. Den andra vågen, den kom i SM-slutspelet 1982. Här SM-final mellan Hammarby och IFK Göteborg på Söderstadion i Stockholm.
Nej, och var det så här att på Ullevi, den här sambaorkestern, 400-500 hammarbyiter, tog över stämningsstriden mot Göteborgskamraterna, så är det naturligtvis en markantare här på Söderstadion. Ni ser själva till vänster Hammarby-sektionen, och en bit därifrån i ena hörnet står ett antal förskrämda blåvita supportrar och försöker att ta upp kampen med Hammarby-fansen, och det är naturligtvis en omöjlighet i sig.
Musiken dånar hela tiden. Pomp and Circumstance av Edward Elgar är det väl. Engelsk musik är det som ljuder just nu från Hammarby-anhängarna.
Bo Hansson, Ingvar Oldsberg, och det här var ju stort. Det märker man på den här kommenteringen också. Nästa nivå i supportersången kom med gruppen Hägersten Hot Heaven, som tog med sig instrument och förstärkare både till såväl bortamatcher som första finalmatchen på Ullevi, som till den här matchen på Söderstadion final 2, där publikrekordet 15 583 sattes i just den finalen med outtröttliga sambarytmer.
De sjungande Hammarbyfansen var segervissa i det längsta, även när laget låg under med 2-0 i halvtid.
Vi tar dem i andra halvlek. Kanske efter förlängning, men vi tar dem.
Jag kom på mig själv också lite grann faktiskt i andra halvlek, i mitten på andra halvlek. Man sprang och nynna på den här låten, de höll på att dunka på läktaren. Det var ju den där man hörde hela matchen i stort sett.
IFK Göteborg mästare, men Hammarby hade infört något nytt som skulle få kommentatorn Bosse Hansson i TV-sportens finalsändning att blicka framåt in i kristallkulan. Kanske förstod han att en ny supportersång standard var född.
Och härifrån ska vi avsluta med att visa hur Hammarby-klacken just nu vandrar hem från Söderstadion. Inte besegrad på något vis, för de sjunger triumfatoriskt. Vi tittar väl då in i framtiden.
Ja, och blicken in i framtiden gav ett SM-guld för Hammarby 2001. Den första och hittills enda gången som klubben blivit svenska mästare. När spelarna hyllades efter guldet på scenen på Medborgarplatsen, så spelade Weeping Willows tillsammans med Kenta Gustafsson. Och 2 år senare dog Hammarby-supporten Kenta efter en längre tids sjukdom, bara 54 år gammal. Och som en hyllning till honom började då Hammarby-fansen sjunga en av hans låtar vid inmarsch på Söderstadion. Den allsvenska inmarsch-traditionen hade startat. Kenta älskade Bayern, men texten är faktiskt inte en Hammarby-text. Men ändå blev den... Ja, den blev ju så pricksäker i Hammarby-supportrarnas hjärtan. Precis som en läktar- och supportersång ska vara.
Just idag är jag stark, just idag mår jag bra. Jag förs framåt av kraftiga vindar. Just idag är jag stark, just idag mår jag bra. Jag har tro på mig själv, på min sida. Jag har väntat så länge på just den här dagen.
Vi gör att den äntligen kommer. Väntat så länge på just den här dagen. När den kommer. Skrattande dag. Skrattande dag.
Jag har väntat så länge.
Ja, det är ju underbart att höra och väcka liv i så som vi har vant oss vid att allsvenska fotbollsmatcher ska inramas, men som har varit borta nu för ett år, men förhoppningsvis så kan vi se publiken tillbaka snart igen. Det är ju så att inramningen har blivit en rekryteringsfaktor. Som spelare så vill du ju spela inför en passionerad publik. Och det tycker jag liksom är det ultimata beviset för hur häftigt det är när publiken stämmer in i sång.
Det här är ju just idag, jag är stark med Kenta där, det är ju alltså, det är ju Södermalms nationalsång. En polare till Kenta som har skrivit texten, Aposesk. Kommer gå, alltså för de som har varit i Stockholm och är på Söder, alltså på Södermalm, Medborgarplatsen, och så riktar du pipan norrut och så knatar du Götgatsbacken ner mot Slussen. Då är det ju Slussen som kommer, och det är det som beskrivs i den här låten, enligt Aposesk själv. Hur liksom ljuset i livet kommer när han kommer till Slussen, och den ska väl öppna sig då, kan jag tänka mig. Nu är det ju en gigantisk byggarbetsplats där, det är inte de största i Europa tror jag, så det är inte så himla mycket ljus där. Men ändå, så det är ju fascinerande att höra berättelsen. Alltså det här 82 Hägersten Hot Heaven, det kommer man ju ihåg definitivt, för det var ju en jättesnackis. Men att du berättar historien om hur du verkligen började på 70-talet och inspirationen från England, det finns ju också i de andra Stockholmsklubbarnas alternativ här. Om vi snackar Djurgården, sjung för gamla Djurgården, och även AIK, så vi AIK, den här vi ser hur solen stiger över Råsunda, Hovets is är blank och klar. Alltså, det är också engelsk inspirerat. Mm. Det är ju förlagor från England som har fått svensk text då i Kisa Magnusson i Djurgårdsfallet, och svensk text av AIK-supportrar i den andra delen där. Men sen har vi också sett hur det har kommit helt nya verk från andra storstäder. Och vi älskar Malmö FF med den nästan till operamässiga stämningen som kommer när det börjar virvla där. Och den enormt starka Snart skiner Poseidon i Göteborg, Joel Almes, som ju är, det är ju nyskrivna komponerade, det är nyskrivna kompositioner.
Och den har ju blivit otroligt häftig tycker jag. Dels gillar jag liksom Gamla Ullevis tajta inramning med branta läktare, taket som stänger in ljudet och ger extra resonans, halsdukarna mellan händerna ovanför huvudet, och en hel arena som sjunger så att byggnaderna runt omkring Gamla Ullevi skapar. Men det finns också liksom en koppling till Göteborg i själva hymnen i sig, och att liksom räkna in staden i det hela. Så den tycker jag är ruskigt stark. Sen säger du, det som hände i Malmö egentligen var ju att man skapade en helt specifik hymn, också inkludera staden genom stadens gröna parker, det är ju parkernas stad, den här kärleksförklaringen som finns där i med Malmös hjärtan och själar som står i blom, man brinner för vårt lag, men också den här malmöitiska kaxigheten med Sveriges bästa lag och stolt och stark. Otroligt häftiga hymner och en häftig kultur som har har växt fram och som jag tycker det är liksom högsta internationella klass på det hela. Nu kommer vi nästa vecka att prata om bra exempel runt om i världen också, men det vi har här hemma i Sverige, det håller på yppersta nivå.
Vi var väl där alla tre 2009, apropå hyllningen till Joel Almes då ganska nyskrivna låt, va? Alltså omgång 30, allt avgörs i en enda match, IFK Göteborg mot AIK.
Mm, 1 november 2009. Första gången i svensk fotboll på, det var väl då 60 år eller någonting sådant. Det är otroligt ovanligt att allting avgörs mellan seriens 1 och 2 i den sista omgången. Det är ju som en final. Det var ju en sån uppdämd spänning. Hela liksom uppbyggnaden sista veckan för den här matchen. Man såg att matchen var på gång några veckor tidigare redan, men sista veckan var ju alldeles enorm. Och tänk hur de blåvita gått och väntat på de första tonerna i sin egen sång för att trycka upp allt de kan för det mästerverk de vill uppleva och få ha på plats och ställe. Det är klart att de vrålar av bara när det är dags. Exakt när sista tonerna slår ut och jublet kommer, det här när publiken ju sänder signalen till sina spelare att nu ska vi köra, och bortalagets supportrar försöker göra vad de kan, vilket är omöjligt att höra sig i det här sammanhanget, det är såklart. Men just det ögonblicket, just den tiondelen, just den sekunden, det kan vara det lyckligaste ögonblicket för en fotbollssupporter just då. Matchen har inte börjat, vi vet inte vart det är på väg, men jag som supporter kan visa mitt kolossala stöd till mitt lag. Det är liksom, det kan vara ett av idrottens absolut mest magiska ögonblick. Den där matchen gick ju precis tvärtom sen och orsakade ju ett själsligt R hos Blåvitt under ganska god stund efteråt.
Men där och då,
absolut.
När man har det framför sig,
just
när man har festen framför sig, eller hur?
Mm.
Och alla de nerver som är på spel också. Vi ska ju säga det att inmarschdelarna har ju spritt sig också till ishockeyn till exempel. Vi upplevde ju en enorm finalserie 2017.
Jo, men exakt. Du har avgörandet där och då, ingen annanstans. Jag tänker på att komma över en biljett. Att vara en av dem som får vara där. HV71 Brynäs går till match 7 2017. 3-3 matcher, allting ska... De kunde ju sälja, jag vet inte hur många Kinnarps Arena hette det på den tiden. Jag vet inte hur många de hade kunnat sälja. Och sälja slut. För intresset var ju kolossalt. Att få vara där då och ha möjligheten att påverka. Och att, det är den ena delen. Den andra delen som spelare. Du står i spelargången och ska just kliva ut. Jag tänker ofta när det är landslag. Tänk att få stå i...
din nations färger när du ska ut med ett landslag, i klubblagets färger när du ska ut och spela den avgörande matchen i hockey. Du tar stegen genom tunneln. Du tar det första, andra, tredje kraftfulla skär när du går ut. Och vad möter dig? Det möter en arena som inte vill något annat än att just du, just där, just då ska komma och ge dem den frälsning de behöver. Hela det här samspelet som blir så magnifikt. Och känn att du är där och upplever något som de som gör samma sak just där, just då aldrig kommer att glömma. Aldrig. Vi pratar ju om att det kommer ifrån den engelska supporterkulturen. Hammarby startade, det spred sig sen med engelsk som bas då till både Djurgården och AIK. Malmö FF i Göteborg har fyllt på. Men det här är ju en del av hela supportersverige idag. Mm. Inte bara på elitnivå, utan den här typen av, finns ju även i andra föreningar.
Det är ju kul med de här ramsorna till spelare då, som är lite tuffa men ändå med glimten i ögat. Alltså som inte handlar om hat eller hån, men ändå det finns en liten gliring i det. Jag tänker till exempel på den här vad gäller Rosenberg. Och så rädda de är för din armbåge, Marcus Rosenberg.
Det var ett så kallat skånskt rim där då, eller?
Han hade sina armbågar när han spelade ibland.
Det sa så, ja.
Och alla heter Glenn i Göteborg och alla rensar fisk i Göteborg. Uppfanns väl knappast av Göteborgsupportrarna, men det är de som sjunger
det. De har tagit numera. Över det nu.
De har tagit över det själva. De sjunger om sig själva. Fyndighet i ramsorna, för vi pratar om mäktighet, men det finns ju också mycket fyndighet utan att det går överstyr, utan att det blir attacker, men ändå fyndigt.
Nej, men det finns ju en briljans faktiskt, en tors ett stänk av briljans i delar av, alltså snabbtänktheten i supportersvängen.
Humorn är ju så otroligt effektiv. För allting handlar ju om, du vill ju få så bra effekt som möjligt. Och ur ett retoriskt perspektiv och liksom blanda in fantasi, blanda in kreativitet i det hela, så kan du ju ibland skjuta pilar som är effektivare än någonting annat. Och de blir ju nästan finare eftersom man inte behöver slå hårt, utan det blir liksom humorn som blir verktyget att nå fram.
Verkligen. Och jag pratade om våg 1, jag pratade om våg 2 i den svenska supportkulturen. Jag skulle vilja avsluta också med våg 3.
Ja, det är en del som snackar om tredje vågen för stunden, så jag förstår att du har anammat uttrycksformen.
Våg 3 inom den svenska supportkulturen såg vi för bara några år sedan. Vet ni vad jag tänker på? Alltså på läktarna. Alla sjunger.
Ja.
Alla det... sjunger. Alla ställer sig upp. Det är inte bara klacken som är Hägersten Hot Heaven, utan alla på läktarna gungar igång.
Ja, det har ju också utvecklats med att olika delar av arenan samspelar. Alltså kortsidan där oftast den mest röststarka publiken befinner sig på ståplats drar igång och får svar utav långsidan.
Mm.
Alltså det är ju också där...
Symbios.
Symbios. Och det finns nog anledning att tycka att publiken har sjungit in ett mål en annan gång. Jag minns en match på Tele 2 Arena mellan Djurgården och Helsingborg. När Djurgården gjorde... Det var ju publiken som gjorde målet.
Mm.
De tryckte bara på, tryckte på, tryckte upp, tryckte upp och tryckte upp. Till sist var ju ljudnivån helt galen. Och då gjorde de mycket riktigt mål.
Hoppa om ni älskar Malmö. Hej. Hej.
Mm. Mm.
Alltså det är ju... Det blir ju häftigt när hela arenan är med. Och det har du rätt i. Jag har inte tänkt på det faktiskt. Men det är allt oftare det sker. Och då blir det effekten ännu bättre. Nej, det är... Gud vad man längtar.
Ja, när man längtar. Och när vi får en utsåld salong igen.
Oh.
När vi väl får det. När vi får en utsåld salong igen. Då kommer väl hela läktaren vara med. Det känns så, på det här sättet. Alla kommer att vara med.
Ja, men alltså det kommer bli så när du får in en begränsad del av publiken också.
Mm.
För
det
kommer
upp den behov.
Ja, vi kommer ju uppleva. Vi kommer vara hysteriskt. Tänk om du får ta in 3000 åskådare på en allsvensk fotbollsmatch när den drar igång i maj, juni någon gång. När smittspridningen är lägre, då, om vi ska titta på hur det var förra året. Det kommer ju vara ett otroligt tryck. Alla kommer ju gapa.
Ja, men det här var väl en start i alla fall. Vi har ju två avsnitt kvar med kärleksbombning av supportersånger.
Verkligen, det ser vi mycket fram emot.
Ös på bara med allt ni vill att vi ska lyfta nästa vecka. Klubblagssånger med internationell vinkel. Välkomna.
Tack alla som hört av sig, som sagt, återigen. När det gäller bara svenska delarna, Emil Svensson, Andy Törnqvist, Christer Haraldsson, Nils Averfeldt, Tobias Hederström Svensson, Elsa Wikström, Patrik Riddersborg Larsson, Ricardo Morell, Rasmus Dahlqvist, Gunsting Junker, Anders Walter, Marcus Arvidsson, Peter Rosmark, Jens Backerman, Mattias Örman, Eda Rundsgård, Bayern Leffe och Bayern Statistik på Twitter som gav lite extra sköna Bayern-klipp. Och för att avsluta det här programmet också tänkte jag också tänka på, du var inne på det Lasse, de mindre klubbarna. De har också börjat med hymner och
utanför storstadion.
Ja, egenskrivna låtar. Stisse Åberg hörde av sig.
Stisse.
Sportkrönikören på Gävle Dagblad.
Verkligen, ja. Just den Stisse.
Ja.
Hej Stisse.
Vi Stisse. Han plussar för Sandvikens låt. De var ju nära slå IFK Göteborg här i kuppen, var de inte det? Division 1, norra laget Sandviken. Förlorade med 4-3.
Och vi pratar inte bandy nu.
Nej, de var ytterst nära att skälpa Blåvitt här i första rundan i gruppspelet i Svenska Cupen.
Mm, 3-4.
Men de spelar ju Division 1 några numera. Jimmy Wolin och hans band. Jimmy Wolin, en sandvikare i exil. Och det är Wolins hälsning till rödvästarna eller stålmännen som ju Sandviken kallas. Klubben som numera alltså Division 1, men ju faktiskt en gång i tiden gjorde över 20 allsvenska säsonger på Järnvallen. Arenan som ju också arrangerade några VM-matcher i fotboll 1958. Så tack för det här supportersjungande avsnittet, Lasse och Jens.
Mm. Ja, tack själv. Verkligen. Och det var kul att höra historien om hur supportersången växte fram. Och nu växer den ju vidare. Det får ju oss att bli ännu gladare.
Mm. Tack, det värmer.
Nästa vecka kör vi vidare utanför Sveriges gränser. Håll mina vingar en stund. Himlen är röd. Hej då!
Hej då!
Hej, hej,
hej!
Jag vaknar på natten och skakar en stund, torkar bort grus från min kind. Kom ta mig fram ut mot gatornas sken, till en sång fylld av kärlek och till alla dem som sitter där uppe bland moln och tittar ner på oss i stålstadsbetong. Så håll mina vingar en stund,
säg till mig att ikväll, kväll ska vi hem, himlen är röd. Så håll mina vingar en stund, en liten stund. I tider av sår och även när bladen faller. Han sa, hör när jag säger att Sandviken vinner idag. Så håll mina vingar en stund och säg till mig att ikväll, kväll ska vi hem, himlen är röd. En stund, en liten stund.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippi!
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.